Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och jag är här, hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Anton Renström.
Hallå.
Och Johan Svensson. Och så har vi en bisittare här i Kristoffer Wallekrantz som inte har mikrofon, så du kan inte säga hej.
En bisittare. Jag gillar att du sa bisittare i Kristoffer.
Ja, precis, han har en...
Nej, han är med dig så är han bisexuell.
Ja, han är en bisittare nu. Han kommer ha liksom det straighta perspektivet också.
Kristoffer Honungsfällan.
Är det det? Är bisexuella, kallas det honungsfällan?
Nej, det kallas folk som jobbar med intressanta saker och jobbar ihjäl sig med det.
Aha.
Kallas för honungsfällan på 90-talet.
Så kul att du är med äntligen igen, Johan. Vi tar en gill på det. Berätta nu vad en honungsfälla.
Nej, men honungsfällan var norska forskare som döpte det till det på 90-talet när The Creative Class kom. Jag tror att det var så här.
Och då, men med class, varför är han kreativ?
Creative Class. The Creative Class. Nej, men du jobbar med någonting som du tycker är intressant så du kan inte sätta gränserna och då blir du utbränd för att du jobbar helt galet med det. Du vet när alla de här dotcom-bolagen kom och media så kunde man liksom...
Och media började bli...
Så tyckte man att det var lite häftigt att vara liksom på kontoret, att det var en tvättmaskin där man kunde göra frukost. Så
och att folk, när det kanske började bli lite mer lönsamt att kunna ha starta egna företag och sånt, alltså också.
Ja,
alltså det, när små företag började dyka upp in.
Ja, men precis, exakt.
Ja, men det ser ni, vad mycket ni lär er när ni lyssnar på bögätarna.
Ja, herregud. Det är ändå... Historieätarna.
Det här är verkligen bögätarna.
Hur mår ni den här veckan? Du har jobbat mycket, Johan.
Ja, precis. Men ändå är vi full...
Du är full,
full, jag är full nu och full mental hälsa. I och för sig, man svär lite mer när man jobbar mycket.
Gör man?
I alla fall.
Ja. Vad är dina bästa... Hur svär du?
Nej, men jag svär som en sån här gammal gubbe. Jag bara, jävlar i helvete. Det så här,
du har...
Det så här, liksom.
De här klassiska. Ja, det är inga faktiskt... könsord.
Nej,
du
är inte. Nej.
Är det ett medvetet val?
Nej, faktiskt inte.
De bara ligger inte i mun på dig.
Jag blir en lärarin, en bitsk lärarinna.
Men i vilka situationer så här, är det när det går någonting fel? Är det bara allmänt när du... håller på och muttrar.
Ja, men jag tror det är lite skönt att man får bort lite energi. För att är man stressad och ska göra saker så kan det vara så här, fan i helvete, fanns inte den här där den skulle vara.
Det är en ventil.
Lite så här, ja, som en ventil bara. Det är inte så att jag känner att jag är helt uppjagad. Nej. Jag kan tycka det är lite skönt. Så här. Oftast gör det för mig själv, det är ingen annan som hör.
Men jag har så svårt. När man tittar på serier och sånt. Och så ser jag, du vet. Ibland får man se någon som ska liksom komma i kontakt med sina känslor. Du måste bli arg. Ja. Slå på den här kudden. Och sen bara så, och sen helt plötsligt så når de, liksom, äntligen når de sin ilska. Och sen bara skriker de. Och man bara, det där händer ju. Alltså, är folk så, förlåt, men känslomässigt störda att de behöver göra så? Gör man så på riktigt eller är det bara på tv? Jag vet inte vad min fråga är.
Jag tänkte på det när jag satt i bilen då, att jag hatar så här självhjälpsböcker och sånt egentligen.
Ja, men liksom,
så här, för det är just det där, sådana metoder som skrivs upp då, som instruktioner. Så här,
ja.
När du är arg,
slå på en kudde.
Slå på en kudde.
Allt du vill. Man bara,
alltså jag är helt chockad. Jag aldrig, alltså...
Har du inte sett det här? Det är typ så här, alltså, så här, kvinna har skilt sig. Det här är en klassiska. Kvinna har skilt sig, har massa känslor, träffar en går till en psykolog, hon låtsas att hon inte har problem. Psykologen hjälper henne komma i kontakt. Och då är i form av att typ ha kuddar, slå med kuddarna på saker, skrika
in
i dem,
utan slå kuddar.
Låtsas att jag är din mamma. Vad vill du säga? Jag hatar din mamma. Och sen säger mamma,
Nej, men usch, vad jobbigt. Därför jag lite ångest av. Jag hade ett par kompisar.
Har du sett det här, Anton?
Nej, men alltså, var det här någonting som han inte har sett?
Nej, men det här är, han har ju sett i 100 filmer.
Titta, alltså,
allt
han är inte
allt
med.
Som Meryl Streep har gjort i rom-com.
Men vad pratar du om? Att är det här en bild? Eller i,
nej,
jag film,
vad gör
eller
folk? Har folk inte... Alltså, som du säger, att du fick ut någonting som en ventil när du svor. Då undrar om det här var den faktiska... som man egentligen gör. Medan liksom i romkom så gör man det med slå på kuddar och i dräkt.
Ja, men precis. Eller som du säger, Meryl Streep, man blir galen i en skilsmässa och river sönder en dunkudde.
Jaha,
och springer okay, ut och kastar
ja, det,
porslin.
Okej, det är den personen som också klipper sönder ens partners kläder. Ah. Slänger dem ut från balkongen. Ah. Det är den typen av film.
Men du är en galen människa.
Nej, men gör man? Alltså, jag tänker så här, alla de här... Jag tycker det här hör ihop lite grann typ med mental hälsa. Jag har ju varit lite nere på sistone. Och jag vet inte om när jag är nere. För att jag är så van vid att bli matad av bilder. Alltså, hur man är när man är deprimerad till exempel. Att då är man på ett visst sätt. För att det så berättar liksom omvärlden oss hur en ledsen person är. Eller så här. Allt är så förhöjt. Så liksom jag kom på det här om dagen. Jag bara, men gud, jag är ju deppig nu. Alltså, så här, för att jag inte kände igen kriterierna.
Nej, men det är ju samma sak med hur folk ska det här med att sörja till exempel.
Ja.
Att det finns massa bilder när det är nog.
Ja.
Eller så här liksom instruktioner. Att det, men det är liksom, nu är det nog.
Och
det är jättemånga som, för jag tycker det är kul att lyssna ibland på, jag åker bil och lyssnar på så här radiopsykologen och så. Och det var en stackars kvinna som ringde in där som sörjde sin döde man, de har varit gifta i flera år liksom. Och massor av hennes vänner sa liksom att, ja men det typ inte orkar med henne för det hade liksom typ gått 3 månader.
Ja.
Men gud stackaren, 3 månader?
Ja men det var något så här väldigt kort tid. Men liksom, sorgen följer väl en hela livet när man har med en sån grej. Till the end liksom.
Det är en sån här grej som jag varit så här,
han också, bara, slå på en kudde, Marky.
Ja, men på riktigt. Det är så absurt liksom i den, alltså, att det ska vara någon form av lösning på saker. Alltså Micke, vår kära podcastkollega och vår vän, han skickade en bild till mig när han hade inflyttningsfest i sin telefonplanslägenhet 2010. Då hade han Mina vännerbok där. Och då hade jag fyllt i den. Och den läser jag nu då 7 år senare. Och ingenting har hänt med mig. Alltså, nej, ingenting.
Nej, Robin.
Alltså, det var så roligt. Var som att jag hade skrivit den idag. Typ, vad gör du? Så här, vad gör du? Jag sitter still och stirrar. Och vad skulle du vilja göra? Gunga samtidigt. Alltså, det är exakt sånt som jag skulle kunna skriva idag.
Det är en väldigt konsekvent människa. Ja, eller hur?
Och
inga konservativ och konsekvent.
Inga överraskningar.
Nej, inga överraskningar där.
Harmonisk.
Nej. Men det är också så att det slog mig också typ att det finns gud vad babblar, men det finns liksom yttre det finns saker som är tydliga att de utvecklas. Alltså beroende på hur någon frågar en frågor så märker man hur mycket man har utvecklat. Typ så här, vad har hänt i ditt liv? Vad har du gjort? Men så här, då hade jag gjort massa grejer. Men det var massa frågor kring så här, känslor och sånt. Och drömmar. Och då insåg jag så här, gud, vissa saker är man ganska konsekvent.
Men det där tycker jag är intressant. Mm. För är det inte så att man är ju samma lilla person inuti hela tiden?
Exakt.
Oavsett vilka erfarenheter och så vidare.
Ja, jag är 5 år.
Nej, men så är det. Nej, men,
lite verkligen. Men att man bär med sig den personen. Man blir ju, trots att man genomgår, man byter jobb, man genomgår separationen, man byter boenden och så vidare. Men man är ju fortfarande lilla personen.
Ja, lilla
som...
sköra.
Eller lilla starka. Men vet du vad? Stark
person
också.
Här med riktiga röst.
Men vet du vad? Vet du vad som jag... Tyst nu, Johan.
Det här är lite obehagligt det här, tycker jag.
Ja, Johan är 90% av tiden obehaglig. Men det här tänkte jag på. För att till exempel, det här året har varit lite konstigt. Jag har gått igenom ett uppbrott. Jag har en av mina bästa vänner tog livet av sig. Och sen så...
Ja, du blir det här programmet som en riktig konfekt.
Ja, nej, men liksom såhär, jag har haft ett ganska jobbigt år så där, ja, liksom, ja. Och ska liksom byta jobb och allt sånt där. Och typ är lite hemlös för tillfället.
Om man kan säga någonting så låter det som du håller verkligen på att utvecklas.
Ja, ja. Ja, men det här, och det här är det roliga då. Och jättemycket det som jag kanske sitter och tänker på, det är liksom såhär, saker man kanske har tagit avslut på. Som en relation eller liksom, jobb eller miljöer man har lämnat för någonting nytt och sånt. Men det här som, när Micke skickade den här, så insåg jag, det här var innan jag träffade mitt ex. Och jag drömde och tyckte och formulerade mig väldigt likt med vad jag gör nu. Mm. Och det, jag blev lite glad att få en referenspunkt lite grann. För jag bara, men gud, det var inte så att jag det som jag drömde och tänkte, att jag är lite samma person. Och även om man liksom så här går igenom saker och saker kan vara jobbigt, så var det så här, och att man utvecklas, så är det inte bara händelserna, utan Nej. Det är även liksom det som sker i huvudet. Det, man är inte bara det som har hänt än. Mm. Man är det som liksom är i hjärtat och och ens historia. Jag vet inte vad det var
jättetydligt.
Jättetydligt.
Ja, alla förstod, jag förstod. Ja. Lyssnarna förstod. Mm. Ja, men faktiskt. Det är jag håller med.
Ja. Mm. Jag frågar
Anton. Hur mår jag?
För
den frågan har jag nu suttit och väntat på. Ja. För Johan fick ju en väldigt lång utläggning om sitt mående. Så här.
Jag har två frågor. Jag vill veta hur du mår, och sen så vill jag veta hur du svär.
Yes. Just. Jag mår superbra. Älskar ju den här hela perioden som vi är inne i, som jag tjatat om i varje avsnitt. Men jag mår superduper. Går och lägger mig glad, vaknar glad. Love it.
Hur vaknar man glad? Vad gör du då? Vad betyder det?
Man bara vaknar glad.
Ler du då, eller liksom hoppar upp?
Man vaknar med så här, lite ett smygigt leende och bara, åh vad gott det ska bli med en kopp kaffe.
Men är du en mys? Är du en mysuppvaknerska?
Jag är alltid mys.
Du säger med stängd mun och sånt.
Gud ja, absolut.
Sträcker på mig.
Jag får ju så här bild av så här Sickan Andersson som har tofflorna vid sängen och går upp och trallar lite och så öppnar hon fönstret och tittar ut och känner att hela världen är med mig och vinkar till grannen.
Jag är inte check. Johan, just bara, allt stämmer förutom att jag inte är check. I övrigt stämmer allt.
Nej, men jag tänker att du gör mycket att du gör små ljud för dig själv.
Nej.
Ja, det kanske du inte vet för dig själv, Anton.
Gubbljud, det värsta jag vet.
Är det? Då ska inte vi flytta ihop.
Men som den övriga, eller den andra frågan, hur jag svär. Jag älskar ju att använda könsord. Jag vill ju gärna lägga till X-ord till svordomarna.
Och vad gick det då speciellt?
Jävla kuk, helvete, anus, röv.
Oj, nu blev det här kändes alltså, obehagligt.
Men Johan upphetsad, du har inte känt någon känsla på länge.
Nej, men alltså, jag vill använda kraft. Jag tycker att, för jag svär ganska mycket. Och använder dem som ett dagligt språk, vilket jag inte är stolt över. Men då när jag vill få eftertryck.
Det är du och Lotta Bromé.
Det är jag och Lotta. Vi har mycket gemensamt. Och då vill jag förstärka min svordom, och då måste jag lägga till något. Satans jävla kukhelvete.
Ja.
För att...
Men jag tycker jag gillar att använda kuken istället för fittan. För ja, men... fittan är ju lite uttröttad ändå liksom.
Fråga min mamma. Ja. Nej, men på tal om fittan, just det ordet. Så, ja. Ni har väl hört rabalderna om vi kommer väl med i finalen i VM nu. Jag kan inte så bra på. Är det så?
Är det fotboll?
Och sen så hade ju då så blev ju de utbuade svenska landslaget, för det var i Italien, och då hade en av spelarna vänt sig om och skrikit jävla fitta till liksom
och det
fångades på film, och då har det ju varit liksom. Och det roliga är, det här skulle inte ens ha tagit upp, men i skuggan av MeToo så tas ju helt enkelt...
Ja, just det, sugs det upp som en liten...
Ja, och helt plötsligt så blir det någonting som borde ha varit hela tiden en konversation. Blir en konversation helt plötsligt. Mm. Men blir ifrågasatta när de gör någonting som är till exempel sexist. Och vad tyckte ni? Får man lov att använda den typen av kraftuttryck när man är till exempel medial?
Jag tror att man måste väl kunna finnas någon öppning för att visa sina känslor, och sen kan det bli fel. Det finns väl vissa saker som upprör mer än andra. Jag kan tycka så här med kuken och fittan. Kan tycka så att fittan har ju använts väldigt mycket som ett nedsättande ord, så man kan väl balansera upp det med kuken. Mm. Jag menar, andra språk används ju där också, liksom stick, liksom, och, vet, det finns liksom fuck you, alla de här olika grejerna, men just att när det blir väldigt så här könat, så att säga, man bara använder din jävla fitta och så, det är ju väldigt fult. Mm. Jag kan tycka att då kan man väl använda andra ord, där kan man väl tänka till lite grann. Men jag kan tycka att det är klart att det blir symboliskt då, och det är väl klart att det är fel per se att säga en sån sak. Och sen kan man väl kanske också träna sig lite, om man vet att man är i blickfånget. Mm. Att vara på en spelplan är också en publikplats. Det är kanske inte rätt tillfälle att skrika en sån sak.
Och just det, för dig själv. I relation till att den kulturen, fotbollskulturen. Alltså, vad är det, unga killar som sitter då, och det är deras idoler. Så det är väl, alltså, där tycker jag väl att det är... mest problematiskt. Men jag tycker, jag förstår att man kanske slänger ur sig något sånt. Mm. Men då tycker jag att man efteråt säger så här, ja, det var inte rätt. Nej, jag vet inte.
Alltså, ja, men det är klart. Ja.
Men jag känner nog, jag använder nog mer mitt egna kön än andras kön när jag svär.
Just då, när du svär, okej. Okay.
När jag svär. Just ur den aspekten att jag känner mig mer bekväm med att säga...
Du bara, en jävla bögjävel. Vad fan gör du?
Ja. Men det skulle jag lättare säga än att säga något annat. Men, för att jag känner att jag känner mig trygg själv med det.
Ja.
Jag har svårare att säga att du är en jävla fitta än att du är en jävla, ett jävla kukhuvud.
Jag tycker det är skillnad om man curse things around you. Det är det jag tycker. Och man håller det för sig själv. Jag tycker både egentligen att... Jag vet inte vem som använder sådana ord mellanmänskligt egentligen. Nej. Jag svär ju mer på saker.
Och ja, exakt.
Jag skulle, liksom,
inte mot person.
Ja, affekt, nej, inte mot person. Liksom, alltså, någonting...
Men att vara i affekt och säga till någon att någon är en jävla fitta. Nej. Eller kuk. Eller sådana, det är liksom...
Det, till en kollega som
då har man ju djupa problem, ja. Tänker jag faktiskt, om det ligger nära till hans, även om du är i affekt.
Nej, men jag tänker så här, alltså, jag håller med. Ja. Jag menar i affekt, typ du slår dig, alltså så här,
ja, men visst, ja. Exakt.
Mm.
Men jag försöker tänka på, för ganska länge så sa jag att fitta till exempel, fitta, det var någonting som jag lätt kunde slänga ur mig för.
Mm.
Vilket jag länge hävdade att det låg så bra i mun. Att fitta var liksom bara... såhär, fitta också, fitta, alltså det var någonting i...
Du hade varit hos talpedagogen och fått lite redskap där.
Nej, men här finns en, jag undrar om det är en efterkonstruktion eller vad ni tror om det här. För att kuk är enstavigt. Fitta, det finns liksom, det är en tvåstegsraket. Knulla också, jag kan gilla knulla mer, kuk, det tar slut.
Mm. Men nu,
Nej, men jag vet inte. Ni bara, whatever.
Nej, alltså jag...
Nej, men man tycker att det, på ett sätt är det ju lika vulgärt att höra när det repeteras hela tiden. Som när du sa det, så blir man lite så här, det räcker nu.
Ta en gång till, fitta.
Alltså faktiskt, Johan, jag håller med, alltså, för jag svär ju också mot en situation eller en sak. Det är inte mot en människa. Det är lite otäckt när vi sitter och tittar varandra i ögonen och säger de här sakerna. Det blir lite en lite dålig stämning,
ja.
Som jag inte vill skriva under.
Gud, vad älskar att jag har noll känslor. Jag har inte märkt. Jag märkte inte att ni hade en dålig stämning nu. Men vad härligt, okej, okay. Ja. Vi tar en jingle på det då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
La 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 la.
Åh, den där trudelutten älskar
jag. Ja, jag vet att du, jag sjöng den för dig nu. För att jag visste att du älskar den.
Och jag ska sjunga på mitt bröllop också.
Ja, ja, precis.
Jag ska bara tycka om efter dig.
Jo.
Ja, det är klart,
Jag ser ett vinterbröllop.
Ja,
vita pälsar.
David i klänning.
Det är så många som har förlovat sig runt omkring mig och aldrig blivit något bröllop. Så att jag får väl se vad som händer där.
Ja,
jo, jo.
Jag tar det som en pik.
Kan man vara förlovad i... 3 år.
Det är klart man inte kan.
Nej,
nej.
Exakt,
nu får jag faktiskt,
på riktigt. 1 år efter förlovningen, då är bröllopet, då äger bröllopet rum.
Ja, jag är faktiskt seriös. Ja. Vet du vad? För jag tycker att folk som förlovar sig och bara är förlovade i all evighet, det är som en chickening out. Alltså så här, kom igen, det betyder någonting. Det du har sagt är att ni ska gifta er.
Kommitta dig för fan.
Gör det på riktigt.
Det är såhär tonåringar som köper en silverring på någon marknad.
Och kommer ni ihåg de här brythjärtarna när man bröt halva hjärtat och gav till en annan person?
Ja, men det jag
har jag
gjort.
Jag har aldrig haft en vi har fått ett brev.
Heterosexuell.
Exakt.
Vi har fått ett brev. Är ni redo?
Ja.
Ämne vaniljsex. Vad är vaniljsex för er? Vad är vaniljsex för heterosexuella? Och är det samma för homosexuella? Kan analsex vara vanilj? Definiera och utveckla gärna. Tack!
Ja, vaniljsex för mig, det är ju när jag bakar en sockerkaka.
Ja.
Njuter du på? Då njuter du. Då flödar det till.
Då flödar det till.
Och serverar den på penis.
Ja, herregud.
Nej, men vaniljsex tycker jag. Alltså, det är som, om man bara börjar med ordet. Liksom, för jag tror att man kan...
Nu hörs du mycket där, Kristoffer. Kan du stänga i din?
Nej, jag var inte aggressiv. Jag bara säger. Du bara, ja, förlåt. Kristoffer sitter och pratar med sin pojkvän. I min...
Mamma, hej. Vad mår du? Gud, vad kul med nya lägenheter. Mamma
till pojkvännen?
Ja.
Oh, okej, okay, tillbaka till vaniljsex.
Ja, men kan vi börja med namn? För jag tror att det kanske är lite olika för olika personer. Jag ser vaniljsex som... liksom det man gör utan att liksom lägga någon större tanke vid det. Alltså det som är enkelt för en, så att säga. För mig är det oralsex och analsex. Alltså typ så. Det är väldigt vanligt för mig. Ja. Vad lägger ni? Och det som de flesta gör. Typ.
Ska jag köra, Johan?
Kör.
Jag kör. Ja, men... helvete.
Ja. Älskar nu så här. Men jag håller nog med dig, Robin, lite grann. Att det är lite så oengagerat sex. Det är lite så här... Det
jag
som
gillar vaniljsex, måste jag säga.
Jo, men alltså, det är någonting som bara... Det bara sker. Det är inte, så, det är inte speciellt mycket... vad ska jag säga, känsla i det. Det är inte så mycket man passionerat går igång på att få den andra personen att njuta. Nu pratar jag ut som jag ser det. Och jag ser det mer som det är lite så här fredags- eller lördagssexet som bara ska bockas av. Nu har man in, ut, sprut. Och sen är det klart.
Sen blir det popcorn.
Och sen är det tack och mys.
Sen blir det popcorn och skavlan.
Nej, men för när folk frågar om vaniljsex så tänker jag bara att det är lite så här. Det är lite harmlöst på något sätt. Det rivs inte och det slits inte så mycket. Och det är inte så här mycket att man vänder och vrider på en själv eller en partner.
Johan, humoristen. Vad är vaniljsex? Vad är vaniljsex för dig?
Vaniljsex tänker jag på... Jag kommer på att det fanns en tidning på... Jag pratar bara så här historia, sexualhistoria. Kommer ni ihåg Cupido?
Ja, gud ja.
Nej. Men det var ju sån här lite som skulle vara som en tidning som kom med lite mer mjuka sexhistorier på något sätt. Men för, det var där jag faktiskt läste första gången om så här vaniljsex. Och vaniljsex är för mig allting som är utanför liksom en kinky zone. Eller, så det behöver inte alls vara det här att det är en tråkig vardaglig sex. Eller, utan vaniljsex är mer det här som vi alla kanske har blivit ituta. Alltså, som något som förväntat på något sätt, att är man heterosexuell så har man missionärsställningen, man stoppar inte in den i tvåan så att säga, utan vaniljsex är det givna sexuella spelet som finns. Så jag tycker absolut att vaniljsex kan vara alla de här sakerna som du säger, oralsex, analsex, alla de här petting, smek, förspel, liksom det som är
givet, normativt.
Normativt, och det som jag tror är också den här grejen som man kanske gör också när man liksom som gemene man, när man träffar någon i början, du har dejtat med någon, då kanske du liksom inte spelar ut hela ditt specialregister så att säga, utan jag tror att vanilj är liksom som vanilla är liksom det här lite mjukare, finare sexet som också kan vara kanske ha med ömhet att göra och lite så här ömsesidighet.
Den här, tycker du? Nej, men
det är en definition som jag tänker på.
Nej, men för
att det är det som är vanilla liksom.
För det här är roligt då, att om man för det här dyker ju upp, om man till exempel är på sociala bögmedier och sen så skriver någon jag gillar mest vaniljsex, och sen har du en bild på det, av vad det är, och sen har jag en annan. Jag var helt med dig hela vägen fram, för jag tror också att det är avsaknaden av fetischer. Alltså avsaknaden av kinkiness, så att säga. Utan det som man är lägsta nivån för en sexualitet.
Så avsaknaden av personligt uttryck.
Nej, men på riktigt. Ja. Sådär, vi har ju liksom såhär,
personligt sex.
Ja, nej, men vi har ju liksom en grund. Alltså vi har som en grundinställning. Mm. Och sen så är det som att man kan sätta på det här andra lagret. Liksom, och jag tänker att det måste ju handla jättemycket om normer. Alltså ja, det som är normativt inom en grupp.
Jag tänker om man skriver vaniljsex på någon sån här på en dating-app och sen säger så här jag är passiv och jag vill ha vaniljsex, då tror jag att man förväntar sig liksom sweet tender loving för en kort sekund också. Inte så här att någon tar tag i ens nackhår och säger I'm gonna pound you bitch to pieces.
Nej men gud.
Nej men liksom, jag tror att det är det som själva definitionen av vaniljsex. Jag tycker inte att det är liksom varken, jag kan tycka det är mer som en definition på något sätt. Jag tror att man säger man så, nu antar jag bara, för det här utgår ju också från en definition som är gammal som jag inte vet om den är rätt, men om man skriver så på ett forum, då är det liksom så här, du behöver inte visa det, liksom, jag vill bara att det ska vara en trevlig sexuell stund.
Ja,
liksom.
Du behöver inte stå på händer. Du
nej,
inte,
precis, liksom, och volta in i hallen. Och,
nej. Jag förlåt Johan att jag gjorde det den här gången. Det var,
jonglerade runt.
Jonglerade.
Så här bara gör flickflack in i röven.
Jag är bara här för vaniljen.
Ja, just det.
Fick men, ni en skådespel, en cirkus.
Men har vi missat någonting i den här frågan?
Var nej, men vi har inte kommit till frågan. Nu, nej, har, vi bara, nu har vi bara liksom definierat vad vi tycker är vaniljsex. Och då är det så här, vaniljsex för heterosexuella, det är ju liksom det här, det är ju missionären, den typen av. Och det är roligt som jag tycker är så kul med, för det som de då, typ analsex, det är ju någonting som då på film förhandlas om. Alltså så här, det här har ju upp så mycket med kvinnlig sexualitet, är någonting som ges till männen och männen ska jaga och kvinnorna håller det. Och så här, alltså den där jävla spelet som håller på med heterosexuella, som jag blir tokig på. Men då är ju analsex ju ofta med i, liksom, i förhandlingen där, populärkulturellt.
Ja.
Så här, ja, men gör det där, som till exempel Kingsman, då finns det en svensk skådespelerska som är med och spelar en svensk prinsessa som Kingsman, huvudrollen då, om du räddar mig får du knulla mig i röven, slutar först, liksom såhär, första filmen. Så räddar han henne, så slutar han med han får knulla svenska prinsessan i röven. I andra filmen så är det här fortsatt någonting. Du vet vad som händer. Alltså det är fortfarande på bordet.
Hon anspelar på det.
Ja, hon anspelar på det. Och det är ju tydligt att, liksom, att vanilj, det är ju det lilla extra. Det är ju inte vaniljsex. Så för, liksom, för vaniljsex för straighta är ju inte samma sak som för...
Och jag visste inte ens att det var översatt egentligen till bögkulturen, vaniljsex. Jag visste inte ens att det var liksom ett begrepp på det sättet heller.
Nej, inte. Nej, men penetrativ sex är ju annorlunda.
Men vadå, jo, nu låter det som att du kommer från 1800-talet. Men
jag visste att man håller på att snacka.
Prata i mikrofonen.
Men jag kommer inte ihåg att man håller på att snacka om det med vaniljsex. Eller
hallå?
Att det var som
jo.
Att... Va?
Du måste följa med mikrofonen.
Jaha, jag bara... Jag bara,
jag bara jo, men vadå? Men vadå, när du gick på dejter när du var 22 år gammal?
Jag har aldrig hört någon säga så här att jag gillar vaniljsex.
Har du inte?
Nej. På riktigt.
Nej, jag kan förstå vad Johan pratar om. För att jag tror att med framtåget av att vi utan skuld och skam kan liksom prata om vad vi faktiskt tycker om i sängen, till exempel på Grindr och Scruff och liknande, där sexualitet är lite snabbare och så tror jag att vi går snabbare in på specifika saker. Jag går igång på det här.
Ja,
och då går man lättare snabbare ur vaniljsexgrejen. Okay. Så nu har jag märkt en bakåt så här, förlåt, jag orkar inte, folk som säger så här, jag orkar inte med alla de här grejerna. Nej. Jag vill bara ha vanligt sex.
Ja, just det. Det kanske är nytt. Någorlunda nytt.
Okej, men det köper jag definitivt. Men jag tänkte så här, när vi var sexuellt trevande en gång, så jag känner ändå att man...
Har det
varit det? Ja, det är klart vi har. Vi har trevat på, vi har fingrat på. Nej, men då tänker jag att det fanns någon typ av... man hade, eller jag upplevde att det fanns en dialog om man gillar lite hårdare tag eller mjukare.
Stopp, vanilj sa
ja.
Inte tre fingrar.
Men sen kan, jo, men du kanske har rätt Johan att man inte sa vaniljsex.
Nej, det var just det.
Gillar du hårdare tag eller gillar du mjukare tag eller gillar du traditionellt, inte vet jag, men det känns som att det fanns en
hårdare tag, känner jag, att man gillar hårdare, liksom att det var ett begrepp som jag kände långt tillbaka, gillar hårdare tag. Sen vet inte jag vad det innebar.
Definitionen, liksom.
Definitionen av det, liksom, var. Men Men, ja,
men visst är det intressant.
Det är en tråkig term också. Men, där
nej, men ja. Så här, för om man tänker på... det är intressant bara det här med kvinnor och män. De heterosexuella, de har olika anatomi. Och det finns ju en helt annan kultur kring att liksom, till exempel oralsex, att vem som får det. Det är ju mycket mer män som blir avsugna. Och kvinnor,
jag känner ju ett par där hon inte vill suga av honom.
Nej.
Det skulle ju vara kanske lite otänkbart i en homosexuell relation.
Ja.
Men får jag fråga, varför vill hon inte göra det?
Nej, jag vet
hon faktiskt bara inte. Hon gillar
hon
inte.
Hon gillar inte det.
Nej.
Nej, men också så här, och att... för det är också så här, och det kan ju så säkert bögar som inte gillar det också. Mm. Men de är nog mycket färre än vad kvinnor är. Och till exempel, det finns ju... procentuellt tror jag att det finns mycket mer... heterosexuella män som inte är lika fitta, men det finns bögar som suger kuk. Och då tänker jag att det finns ju en fördel i att liksom höja vaniljnivån lite grann. Alltså, för oss då så är det att inte exotisera oralsex till exempel gör att det känns lätt att gå dit. Alltså det finns liksom en, ja men det gör man ju. Alltså så. Vilket ju gött. För till exempel kvinnor som då suger kuk i så himla mycket, och sen väldigt få killar som slickar hitta, vad jag förstått från, jag pratar med mina kompisar och sånt, alltså så här, som förväntar sig en viss sak men inte ger det tillbaka. Det tycker jag är helt absurt. Och sen finns det ju liksom en demonisering av det kvinnliga könet, alltså så här, även på tal om vad vi sa, jävla fitta och så vidare liksom så.
Så i framtiden kommer vanilla vara så här virtual reality sex.
Ja, men för riktigt.
Ja, varför inte?
Varför very inte? Vanilla. Very
och sen,
vanilla.
Och sen går man vidare därifrån.
Ja,
gör tillval.
Ja, exakt, just det.
Ja, och det här är roligt också, för kan analsex vara vanilj? Definiera utvecklingarna. Ja.
Jag tycker och, det.
För, eller hur? För det visst handlar ju om normen då. Alltså, för många bögar så är ju analsex norm. Och då blir det ju per definition vanilj.
Ja, och just den penetrationen, alltså det finns ju så många olika sätt. Så att...
Finns det? Berätta.
Jo, men alltså...
Jag menar,
vaniljvarianten...
Jag hade menat analsex.
Vaniljvarianten av analsex är ju en viss typ av akt än jämfört med en annan typ av referens till analsex som kan gå hårdare och tuffare till än vad i min värld en vaniljvariant går till. I min värld så är vaniljvarianten väldigt försiktig. Och,
men nu är du inne på något jätteintressant, för nu handlar det ju då om det känslomässiga och även det attitydinställningen. Alltså så att det är samma handling, kuken i röven, kan då beroende på hur man knullar och vad man har för sinnesstämning gå ifrån vanilj till någonting annat. Är det så?
Jag tycker det.
Kristoffer, Jesper.
Nu vill han prata.
Jag har svaret. Vaniljsex är sex utan någon som helst inblandning av fetisch.
Ja, det var, jag svarade innan när du var inne och skrek.
Det var dina snacka telefon kommer tillbaka nu med sanningar.
men
du kallade din pojkvän för mamma.
Ja. Men med det sagt,
det är bara mamma.
Är det fetisch ni har?
Det är bara mamma.
Men när går gränsen ifrån vanilj analsex till liksom någonting annat? Men vad är vanilj? Vad är mot?
Vad är vanilj och vad är choklad?
Vad är jordgubb och choklad?
Jag vet inte, jordgubb, pistage.
Nej, det blöder och bajs. Som en milkshake.
Ja.
Förlåt, jag gick dit. Jag har inte meningen.
Där gick du för långt.
Jag har inga gränser. Ja, igen. Igen har jag inga gränser. Ja, analsex kan alltså vara vanilj. Ja. Och sen så har jag tänkt på en sak. Jag tror att jag kommer ju aldrig ihåg om mina konversationer är i podden eller om det är med mina vänner i verkligheten. Så att
det är därför man försöker hålla lite begränsat vad man säger till dig när vi pratar.
Just det.
Vi vet ju liksom
och inte här
hela stan kommer veta.
Ja.
Så att säga. Ja. Krösa Maja.
Och de här kommentarerna gör ju att Johan, det är därför Johan inte är med så mycket. Han har inte bokat så mycket på Bergmuseet.
Speglingen är lite jobbigt.
Nej, men då har jag tänkt på det här. Att jag har ju nu börjat fetischera känslor. När det kommer till porr. Jag tittar på väldigt lite
nu
på porr.
Nu låter du så mycket Kasernovic.
Ja, det är ju den enda personen jag umgås med nu. Så att det är ju en fördel och nackdel. Förlåt mycket.
Utveckla.
Nej, men så här. För att, jag söker väldigt lite på porr. Men när jag väl gör det så kan jag bara... jag går på mig själv här en dag. Passionate, intense, boyfriend, fuck. Det var min porrgoogling. Tror att det gått från så här... Bareback gangbang, kung kung slut. Alltså, typ för ett år sedan. Ni bara, passionate love. Man bara, gud, det är så himla.
Fick du något resultat på det?
Ja,
Noll träffar.
Nej, det finns ju. Och det är ju en hel genre också då. Såklart så finns ju det. Ja, och det är liksom att, så här, att som handlar om nej, men som, alltså, folk som har, i alla fall har ögonkontakt som inte bara
använder så.
De inte bara använder varandra som köttbitar.
Men det är manuell sex.
Men tror ni att det är så att ens
Emanuel 60, åh gud, det är underbart. Ja. Det är ju lite, Emanuel 60 är lite vanilj.
Ja, men precis. Men lite så här,
fast vänta nu, är det det? Det är det jag menar. Att är inte, när vi är så himla transparenta och liksom snabba med våra fetischer. Det jag säger är ju typ så att min icke-vanilj blev ju vaniljen. För att jag gör den så sällan, så den var exotisk för mig. Alltså så här. Men det är lite sjukt.
Ja, jag fattar.
Fast vad säger ni, vanilj, är lampan släckt eller tänd?
Ja, den är ju släckt. Tyvärr alltså.
Jag har så svårt. Jag kan inte äta.
Ja, det är tända ljus.
Tända ljus, det är där borta.
Tända ljus.
Chandelier. Ja. Värmeljus utspritt över rummet då.
Jag har ju svårt för stark, alltså så här, typ folk som har det tänt överlag. Men jag också tycker det är jobbigt med. Nej, men nu är det bara för att vi filmade så det var lite. Men så här, typ jag kan inte äta liksom i folk som tänder lampan och sen ser det typ så här ljust. Men jag måste se nu maten.
Ja,
du och din pojkvän lagat mat, ni ska sätta er framför TV. Då finns det liksom två, då delar det, jag tycker det delar sig i två läger. Yes. Det är de som vill tända taklampan för att man ska se vad man ska äta, och de som förhåller sig till TV:n. Mm. Och liksom att jag förhåller mig till TV:n. Jag vill inte ha en jävla lampa i tänd i taket, och jag tycker det är väldigt mycket så här. Det är klart att jag kan ha den tänd, och så är det lite med sex. Släck heller lampan lite grann, för då kan man
släck och tände min fantasi.
Exakt, Johan. Där satte du den.
Men har vanilj, och sista frågan kring det här då. Har vaniljsex spelat ut sin roll i bög-sammanhang? Nu när vi är så sexuella och har så mycket frihet.
Jag tror sånt där går i vågor hela tiden. Sex är också, precis som annat, trender också. Att man vill upptäcka, man vill utforska och på massa olika sätt. Så jag tror att, jag tycker det var lite kul att prata om den här sökningen om den här passionate boyfriend. Det kanske blir så här ny grej på något sätt. På ett annat sätt. Att det här liksom, att, alltså, jag tycker sex är ju en slags blandning av liksom bilden. Nästan det kan ju vara en fetisch. Precis som fetischen finns om liksom the pizza man, eller den som kommer hem och lagar, liksom the plumber.
Tänderna.
Ja, men precis, som kommer hem, just det här, vilket är liksom en vanilla sex dream, tycker jag. Du är housewife och du är hemma och du blir lite uppvaktad av någon, en handyman som kommer som är vältränad. Just det. Och liksom, den grejen finns ju där. Det är ju en vanilla dream på ett sätt.
Som tar dig mot köksbänken.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Ja.
Nu kommer på en sån himla rolig grej att be er kära lyssnare om. Snälla, skicka, gå in på vår hemsida på bögministeriet.se, och ni kan skriva anonymt. Skriv bara porrsökning i ämnesraden, och sen skriver ni bara orden ni googlar när ni söker på porr. Gör det nu med en gång så ni inte glömmer, för att om vi får upp liksom ett litet antal i det här, det skulle vara så himla kul att ni liksom anonymt bara berättar vad är det ni söker på. Och för att det här är, när jag har liksom så här lite random boyfriends hemma och typ knullar med dem, man kanske kollar på porr. Nej, man knullar, om man nu känner för det. Du tycker det är så roligt att låta de andra söka. Alltså man bara, vad är det de söker?
Att se vad de söker.
Ja, det är min roligaste grej. Jag vet inte varför. Jag tycker att det säger liksom någonting om,
de
om
bara, vad de,
hur, hur de visualiserar sex. Och även så här, jättemånga, alltså oftast, det är så kul när folk använder sig av till exempel muscles
jag måste få ställa en konstig fråga i det här. Ja. För mig, jag googlar inte. Jag går ju in på en porrsajt.
Gör du?
Ja, jag går in på en porrsajt. Och där vet ju jag. Sen går jag in på kategorierna som jag går igång på. Ja.
Det är lite bibliotekarien helt enkelt.
Ja, precis.
Du bara, E-C-Z.
Jag letar mig fram. Nej, men jag googlar ju inte på så. Nej, jag går in på en sajt.
Så du
och sen
vet inte riktigt vad du vill ha helt enkelt?
Jo.
Nej, vänta. Du vet cirka vad du vill ha, men inte den exakta filmen eller så här, eller liksom så här kontexten.
Nej.
Och sen så du okej, men gå in på bögmässigt.se, skicka ett anonymt mest till oss där ni berättar hur ni söker och vad ni söker på. Gör det hur kort som helst. Gör det nu, snälla, för det här kan bli världens roligaste samtal. Vi tar och går vidare. Tack för att du skrev in förresten, kära lyssnare. Puss.
Hallå, ja.
Hallå.
Men det är kul. Fitta.
Man bara, ja. Nej, men förlåt. Vi har ju bara ja, pratat om sex.
Du är ett gammalt ämne.
Du är ett gammalt ämne, Johan. Tack så jättemycket. Det är så skönt att jag ändå i de som pratar här nu då är den där under 40. Håll. Ja. Jag vill prata om en sak. Som jag personligen tampas med lite grann i mitt liv. Och det är pengar. Vikten det har i ens liv. Och i olika perioder hur viktigt det är och hur, vilken plats det får ta. Och hur mycket man tänker på det. Sånt. Det, här kommer, det, liksom, det är det jag har. Så här. Jag, det är en så stor del av vad man... Ja, men typ, det är någonting vi alla måste förhålla oss till. Och som även liksom, påverkar hur vi lever och har det. Ganska mycket. Så jag ställer en liten öppen fråga. Vad är er relation till pengar?
Jag älskar pengar. Alltså, älskar dem så mycket. För mig är pengar så mycket frihet och man kan leva det livet som man vill om man har tillräckligt mycket pengar. Men sen behöver ju inte det vara ett överflöd av pengar. Men det kan vara tillräckligt mycket pengar. Och pengar är ju viktigt för det är ju en, vi är ju en byteshandel med allting som vi lever i. Så vi byter ju en vara mot pengar. Ditt boende kostar pengar och så vidare. Du får ju pengar av ditt arbete i utbyte att du arbetar och så vidare. Så det är ju en
Va?
Viktig...
Now you tell
ja. Me! Nej, men så det är en viktig handelsvara. Men
när började det då? Om du älskar pengar, när började din kärlek till pengar?
När jag var liten var jag jättesnål. Jag var jättesnål. Du vet, sen när jag fick en 10 eller en 20 av mormor eller farmor så jag sparade alltid. I spargrisar och
soppade. Men sen kom du ut.
Yes. Jag sparade väldigt, väldigt mycket. Jag var väldigt snål mot mig själv. Och jag var ganska snål mot mig själv fram tills att jag kanske var runt 26-27 där någon gång.
Därefter. Vad hände då?
Ja, men jag tror många olika saker, men jag tror att jag fick någon typ av smak på det goda i livet. Då man faktiskt, eller när jag insåg att jag kan köpa de här sakerna som jag vill ha och må bra i den situationen och tyckte att det var härligt att köpa den där det dyra vinet, för det var ju godare eller ja, men vad det nu kan vara. Eller ha en högre hyra för man bodde bättre och så vidare. Men, nej, men jag gillar pengar. Jag gillar ju också att sälja saker. Jag tycker att det är kul. Jag gillar ju försäljning. Jag gillar tanken av att bara så här samla pengar i ett resultat eller i hög eller så vidare. Sen har jag blivit en mätbart. Riktig slarvmaja med åren.
Nej, men jag tänker att det var Anton med dig. Du är ju en... Du gillar ju kontroll och vara on top of things. Pengar är ju mätbart på ett sätt. Jag undrar om det gör någonting med din...
Kanske.
Kanske. Förälskelse till pengar, så att säga. Vad är din relation till pengar, Johan?
Ja, men det är ganska komplext. Jag tror också på grund av att jag jobbar ju väldigt mycket med pengar när man har ett litet företag som jag är frilansare, så jobbar jag mycket med budgetar och då blir också pengar ibland bara siffror. Jag menar, om jag gör ett projekt, så om det har liksom en budget på 700 000 eller 2 miljoner eller något liknande, så är det oftast bara siffror. Så den skillnaden pengar också blir någonting som är privat. Det är svårt att översätta det på något vis. Men jag,
samtidigt så påverkar det.
Det är det det gör. Men det jag tänkt på att ibland överför det där tänket till mitt privatliv, vilket gör att jag kan vara väldigt obrydd om det är väldigt lite pengar på kontot. För att jag jobbar ju ibland med att det toppar och dalar. Så är det lite grann att vara entreprenör. Så det är liksom en annan grej. Jag har inte varit den här som tycker att pengar ger mig jättemycket frihet och såna där saker. För att jag, och det tror jag kan vara lite lyxen när man också jobbar kreativt. För att för mig har mitt fokus i mitt liv varit det kreativa som jag gör och skapar. Jag har alltid liksom varit besatt av olika saker som jag gör hela tiden. Alltså att göra en... det är jättekul att ha en erfarenhet och gjort en jättefancy resa eller att gjort någonting sånt, men det är inte avgörande i mitt liv. För många gånger när man pratar om pengar så handlar det om de möjligheter du har eller en orättvisa eller något liknande. Jag har faktiskt aldrig varit avundsjuk eller så på förmögna människor eller någonting sånt där, eller känt mig så här, där vill jag vara. Men jag har varit på den sidan av att varit i situationer i livet där jag verkligen inte haft några pengar alls. Så att jag sett hur det har drabbat mig när jag inte får möjlighet att göra vissa saker på något sätt. Men jag måste säga att den nivån i vårt svenska samhälle, den är ändå ganska hög ändå. Vilket gör att jag kan tycka att jag har liksom egentligen ingenting att klaga på i mitt liv.
Nej.
Utan jag tycker liksom att jag har haft det väldigt bra hela tiden oavsett vad som har hänt. Och jag tror att det är ett väldigt svenskt perspektiv. Jag märkte det när jag bodde i London också, att mycket sådana saker som vi tar för givet här, vi har god kvalitet på våra bostäder, och om man nu pratar för gemene man. Sen har det vuxit fram mycket i vårt samhälle nu liksom, som har tudelat. Vi har väldigt många fattiga människor och folk som har svårt att klara sig, och ensamstående mammor med, som kanske har ett deltidsjobb och sen ska de försörja två barn och det finns ingen pappa där som kan hjälpa till.
Och nu någonting händer, nu måste liksom lita på
och
andra.
Där håller jag helt med. Nu ska jag prata lite med så här statistiskt, förutom inte bara handlar om mig person. Men där håller jag med om att det finns faktiskt en gräns som alla pratar om när det gäller med lycka och pengar. Och jag kan förstå den grejen. Det finns en gräns när vi kommer över, jag vet inte vad den är. När man, alltså, om du tjänar ett visst, och det är inget högt belopp, så det är när du har väldigt lite pengar som du blir olycklig. Liksom. Och för mig har det alltid varit, jag har alltid vet att jag har kunnat skapa för pengar, som du säger Anton, det är ett resultat av någonting. Och jag har aldrig liksom, om det har varit en period nere, jag har aldrig varit orolig för mig själv. Så att, och det handlar inte om att säga, åh gud, jag är någon privilegierad person. Nej, jag har fan jobbat mig till vad jag är någonstans.
Verkligen.
Men det är privat på ett sätt, den grejen. Och vilket gör att det är väldigt många som känner till det. En annan sak också i frilansvärlden, ska avsluta lite kort, det är också den här grejen att vara en businessperson och entreprenör, du kan inte visa när det går dåligt, för att du ska ju sälja och vara duktig. Så att även om du skulle, ja, så att om vi säger att det skulle vara ett bajsår liksom, det har jag haft om jag tittar tillbaka liksom. Det skulle, och det handlar inte om prestige. Nej. Men det handlar om att ingen vill köpa en tjänst från ett offer.
Nej.
Så är det. Men det jag tror,
vad gör det med en då? Alltså så här,
nej,
man får att man inte får lov att vara, att det inte finns det där utrymme för transparens.
Fast det där tror jag är separationen mellan det som jag kan tycka är fördelen ibland när man driver eget företag, att separationen mellan privat och att det är inte att liksom till exempel vara arbetslös eller ha en dålig lön. Det är att du kan översätta det där, vilket gör att det blir, du känner inte drabbad av det på något sätt, för du vet att du kan rise again och du kan göra någonting.
Det är lite som, jag måste säga, kommentar på det. Det är lite som min situation nu. Jag har ju haft ett avgångsvederlag ganska länge och som nu går ut. Och jag har ju då, jag frilansar, jag har lite så här små uppdrag här och bara så där. Men jag har inget fast jobb och jag har ingen så här, en stadig inkomst. Samtidigt som jag är så här, jättemån om att inte vara en arbetslös person. För på ett sätt så här, jag ser mig inte som det. Jag ser det som också som att mina uppdrag kommer ju på ett annat sätt. Alltså, jag kan inte, det handlar om min inställningsfråga. Jag är frilansare. Så att just nu har jag inte sett så mycket uppdrag. För att nej, det är typ jul. Alltså, så här, och den är en, det blir giftigt när man börjar sätta identifikation mot liksom så här,
ja,
hur upptagen man är till exempel.
Ja, och det där var också en grej. Faktiskt, jag jobbade ju jättelänge. Alltså pengar är ju, det är en sak, men det är hur man definierar. Men jag jobbade ju jättelänge inom i filmbranschen innan jag började frilansa för lite mer än 10 år sedan med reklam och mode i Sverige. Och det var egentligen då som jag egentligen i första gången kom i kontakt med den strävande övre medelklassen. Där statussymboler var väldigt viktigt. Där, för på något sätt det jag jobbar med i mångt och mycket, det är ju förstås sådana saker, att eftersträva grejer. Och att jag jobbar med att skapa drömmen om någonting. Men du kan faktiskt både som konsument och skapare se det på du kan ha ett helt annat perspektiv på det faktiskt. Det tycker jag det är faktiskt väldigt viktigt. Alla har makten att ha det perspektivets liv. Och jag kan bli lite, det är inte så liksom att gud, vi kan vara lyckliga bara vi har liksom en särk över Nej. Oss och drar upp en potatis i jorden, då har vi ändå kärleken. Det, vi är ett kollektiv, det är
men, liksom. Men så här handlar det ju också, förlåt, men med pengar så handlar det ju, så länge som man har sina grundbehov liksom sedda till yes. Som mat, mm. boende,
kläder,
saker som gör en trygga liksom. Mm. Såhär, nu klarar jag mig, nu kan jag börja titta till mina känslomässiga behov. Mm.
Yes.
Det är då någonting händer. Liksom, mm. Och i Sverige, om man inte, alltså, det är också det är som är problemet. Alltså, om man i Sverige så har vi möjlighet att få alla de behoven tillgodosedda egentligen.
Ja,
i med liksom, vilket samhälle vi bor med. Mm. Men så fort någonting händer med psykisk ohälsa eller man på något sätt inte kan sköta sig själv och sånt, då det finns ju folk som liksom hamnar utanför och det finns beroenden och massa sånt liksom, som gör att man kastas ur den här, det här fallskärmen som vi alla har som svenskar. Jag är ju en person, jag hatar ju pengar, jag avskyr pengar, jag tycker det är jag har jättemycket skam kring pengar, jag tycker inte om att prata om det egentligen, och jag tycker inte
men det här är intressant Robin, för det som vi pratade om förra veckan, i förra veckans avsnitt med just den här göteborgska arbetarklassen, där, undrar, är det där det kommer in, att du inte vågar riktigt så här bejaka?
Nej, men jag har varit ganska kass på ekonomi genom åren. Alltså så här, för det första hade jag hade ingen du berättade, vem var det som berättade att man hade en mor som satte sig ner och berättade om pengar?
Ingen aning.
Nej, förlåt, men så här, folk säger så här sköter man en ekonomi. Ingen har berättat för mig om det. Däremot har jag vetat så här, det är viktigt att få ihop pengar. Få ihop pengar så att du klarar dig och att det går bra för dig. Det har jag vetat så mycket. Men liksom så här, hur sköter man en privatekonomi? Det har jag aldrig fått lära mig. Det har jag fått lära mig själv, som jag tror de flesta är. Så det finns ingen offerskap i det.
Nej.
Men däremot så är jag liksom ifrån en nedre arbetarklass liksom så här, där jag är den första liksom som universitetsutbildning liksom i min klass och sånt bla bla bla. Och har liksom, och det är kanske en av de som har börjat tjäna pengar på en viss nivå, och som jag också gör sporadiskt, för det är det här också så att jag förhåller, just nu tjänar jag inga pengar alls, jag är ju utfattig just nu, men jag kan, när jag väl jobbar så kan jag tjäna massa pengar och upp och ner och fram och tillbaka liksom. Och jag märker att jag är, eftersom jag är konstant liksom är någonstans i, jag står med båda fötterna lite över. Alltså, som frilansare så måste man hålla koll och man kan känna lite och man, eller jättemycket. Jag känner att jag förhåller mig hela tiden till att det inte är någonting jag ska prata om. Att jag tycker det är jobbigt, för att jag tycker att det är jobbigt och jag vill inte att andra ska behöva tänka på. Det är så himla mycket konstigt.
Men jag tänker så här, både du och Johan pratar ju om det här egna och frilansandet. Ni måste ju prata om pengar. Ni måste ju ge en offert på er tjänst.
Ja.
Eller vad ni kostar. Vad kostar ni per timme och så vidare. Så då kan det inte vara jobbigt att prata om pengar.
Nej.
För du har ju ett värde i din yrkesroll, så kostar du x antal kronor per timme för att utföra en tjänst.
Ja, sant. Och samtidigt så vet jag ju då att jag är också så här, jag lägger på riktigt väldigt lite vikt på pengar i liksom så här, vem tjänar pengar, alltså det spelar ingen roll för mig till exempel
hur du ser på andra.
Nej, jag ser på andra. Så att liksom min umgängeskrets till exempel är ju väldigt så här, någon tjänar 0 kronor och någon annan är så rik så klockorna stannar, och det är ju så här, de möts i samma rum och då blir jag stressad, för då inser jag vad ängslig jag är kring pengar, för att jag tar ansvar för alla andra i en sån situation. Jag bara, vet alla om nu att alla inte har samma ekonomiska situation, och då blir jag, så stressad, så i en sån situation så kan jag typ ta en
nota. Jag tycker också, det finns också svenska aspekter i att vi hela tiden borde, alltså pengar, man kan prata på massa nivåer förstås, men både man tänker på utbildning och olika saker, vi får itutas i oss i svenska samhället att det är lika för alla, det har ju varit så väldigt lång tid. Men så är det inte, vilket jag kan tycka att...
Vad menar du?
I andra länder när man vet att det inte är på det sättet, så blir det också tydligt.
Du menar att det är en lögn?
Ja, det är en
lögn.
På
vilket sätt är det en lögn?
Jo, men det är en lögn att skolan ser annorlunda ut utifall du kanske går på en skola i Stockholms innerstad ibland mot att du är ute på landet. Jag har sett det själv med mitt gudbarn som flyttat tillbaka till Stockholm. Det är fortfarande samma svenska kommunala skola, men hur olika det är, hur man hanterar olika problem, vilka resurser som finns. Och det handlar inte bara om pengar, utan det är också vilka kunskaper man har, hur olika det slår hela tiden, och att vi även, att det där liksom även som vuxna på något sätt kan stå på en mingelfest och tänka på det sättet. Vilket gör att då kan man ju absolut inte föra någon politisk kamp om man går i någon slags dimridå av att vi alla är likadana, för det är ju verkligen inte så. Nej. Men utomlands så är det ju också så att hanterar man ju det på ett annat sätt, för att man vet att i vissa länder i alla fall att det är olika mellan oss, och då möter man varandra med respekt på ett annat sätt också. I många fall.
Just
i alla fall.
Förlåt.
Nej, men jag undrar, beror det på att man pratar mer om fenomenet pengar på i andra
Nej,
kulturer?
Alltså, i de flesta eller? Kulturer är det jättefult att prata om pengar. Jag tycker att, och jag kan också tycka det, att man har ingenting med någon annans privatekonomi att göra, liksom, vad någon har råd med eller inte. Liksom.
Fast,
det har man faktiskt inte.
Jo, men jag förstår ja. Det. Inte ner till summor och sånt, men jag förhåller mig, alltså, när jag umgås och hänger med folk, ja. När man är socialt och gör saker som kostar pengar, jag förhåller mig jättemycket till hur folk har det för tillfället. Liksom.
Så är det okej att vi äter på den här restaurangen?
Ja, för att det är liksom, ja, en förutsättning ju... i socialt på ett sätt. Och jag har haft personer i min närhet som inte alls har brytt sig om det. Nej. Folk får ta ansvar för det själv.
Ja.
Och sen så liksom har bara, det är inte mitt ansvar.
Så jag tycker att man har det, att man tar ansvar för det själv.
Och här är min grej. Och det är om, beroende på vilken ängslig eller icke ängslig person man är. Mm. Jag hade aldrig, hade du varit ute på middag med mig och jag hade haft noll kronor, varit i skuldsatt och liksom så här. Och sen hade du sagt så här: ja, vi delar väl allting, och jag vet att jag har då suttit och ätit en sjögrässallad och ett glas vin och kostat 120 kronor. Alla andra har ätit för 1,5 bar. Jag har svårt att liksom vara personen som bara, jag bara har ätit.
Fast det är det man måste göra, tycker jag. För att annars har man ju en falsk vänskap, måste jag ändå säga. Ja, men på riktigt faktiskt. Man ska kunna säga det med gott självförtroende. Säga så här: nej, jag kan inte vara med
det
här.
Jag skulle nog kunna göra det nu. Ja. Men jag är medveten om att jag i mitt liv... Nu skulle jag definitivt göra det. Mm. Men jag är medveten i mitt liv, beroende på vad jag har varit och i vilken ålder, så har jag inte alltid sagt så.
Nej,
jag har
det är
klart. Och jag vet att så kan folk känna.
Absolut.
Ja. Jag skulle tycka att det är ett väldigt oförskämt sällskap.
Verkligen.
Som skulle vilja dela på nota om någon har sett att ätit en liten sallad.
Det har vi alla varit med
om. Jo, men det är klart att vi har varit med om det. Men jag tycker, jag håller med Johan till 100%. Men det är ju oförskämt att sitta i ett sällskap och man ser att en person så har hållit nere på kostnaden. Bara tagit en sallad.
Fast alla ser inte
jo,
det.
Fast
det här är så roligt. Jag har varit med folk som bara som dundrar på. Alltså så här. Och jag är inte en dundra på person när det kommer till liksom
andras. Jo, men då får man ju
ekonomi.
Dundra på med
sig
själv.
För jag är så stressad över pengar. Jag är stressad över pengar, över liksom vad det betyder.
Skillnaden
och vad
så här, tycker jag, man pratar ju ofta som att det där är en så här, en klassisk grej. Man tänker på Magdalena Ribbing och så här liksom. Faktiskt. Jag tänker på, för där är ju faktiskt en klassisk fråga, och det är, i Sverige så är det väldigt hög skatt på att gå ut och äta och dricka, vilket inte är i andra länder, vilket är väldigt vanligt. Det skulle nästan oförskämt att inte vara med och dela på en nota, för att det är en andra kategorier av pris. Här i Sverige är vi tvungna att sitta med våra mobiltelefoner och räkna vem som hade var och så där, liksom. Och jag kan tycka att jag splittar ganska ofta notor, men det är oftast med folk jag känner väldigt väl, som man umgås med ofta, och då gör man det. Men sen finns det också den grejen att är man en god vän, så kan man väl också berätta om man inte har råd just den här
dagen. Jag tycker också det.
Jag har faktiskt ändå kompisar som kan säga så här: men kan vi får inte gå på något fancy ställe, och då kan jag också säga så här: men vad ska vi gå och käka? Det är den, alltså jag tycker jag tycker att det här är faktiskt en väldigt bra historia att ta upp, den viktig att repetera i alla fall i vårt samhälle, för det där är en klassisk situation bland vänner när man ska dela någonting tillsammans, och det är otroligt oförskämt att göra då var den här som störst säger att man, för det innebär att man inte ser de man umgås med.
Nej.
Så är det faktiskt, och sen kan man ha otur i livet att man umgås med sådana människor som kanske också till vill sitta och bräcka varandra eller visa hur mycket pengar man har. Men har man jävligt mycket pengar, då kan man väl bjuda alla i så fall. Liksom att sitta så att man ska dela på notan om man har glufsat i sig som en gris. Verkligen. Och sen säga liksom det,
nu ska du betala för min middag
då
också.
Tycker jag att man inte har sett andra. Så jag kan tänka att när du var yngre, du kanske hade otur där. hade lite tråkiga vänner helt enkelt. Mm. Men jag tycker inte att det är en sån grej. Jag brukar faktiskt själv också tänka att jag tänker faktiskt på faktiskt vad folk har käkat när notan kommer.
Ja,
tycker jag att det varit likvärdigt och det finns någon slags, har alla ätit en förrätt och huvudrätt och druckit någonting, då tycker jag man kan dela på notan.
Verkligen, håller med. Och jag är likadan. Jag håller också koll. För att
det tycker jag är
men det roliga är att, exakt, ja. Det är god, lyssna nu, jag håller med, det är god sed, men alla gör inte det. Ska man passa, vi pratar om det som att det är självklart. Men alla,
de behöver
det
är en tillsägelse.
Ja, och det är därför som jag Det är därför jag är stressad, för att jag har varit i så många situationer där det inte är en självklarhet. Och jag inser såhär, nu är det bara jag som har sett Elisabeth som har suttit och snålat på hörnet här. Mm. Och snart kommer då situationen vara att alla någon kommer vilja dela, och sen så kommer Elisabeth tvingas. Och så är det kanske ibland då så här, eller en praktikant eller whatever. Och sen så ska de behöva säga, jag har bara ätit en... Man bara, men vi kan men ju
sätta... Jag tycker också kommer in det här rättvisetänket också i... lite i vår kultur det här liksom, där pengar blir någonting man räknar, det ska vara rättvist så att säga. Jag hade till och med en kompis någon gång som jag hade någon gratisbiljett till någonting, det är att man ger det till någon. Det här är ganska vanligt, och det handlar inte om att jag vill throw some shade där, men då tycker jag då kan man bjuda på ett glas vin. Man glömmer bort ibland att vi väljer varandra, det handlar inte om pengarna. Där kommer ju snålhet in på något sätt också, den biten.
Det är faktiskt en av mina största, och jag kan säga att det här har lite ekonomiskt ruinerat mig i periodvis, men det är min största mardröm att bli sett som snål.
Nej, men,
jag Robin, är så stressad. Det är min största stress.
Det håller jag med om. Alltså, man vill verkligen inte bli sett som den snåla personen eller den giriga personen eller den personen som bara, jag tar notan, jag betalar, och sen betalar man på kort och tar allas pengar. Alltså. Man vill inte vara den personen. Men jag tror att är man orolig för att vara det, så kommer det inte att hända.
Nej.
Men jag tänker också så här, för jag håller med dig Johan, så med just det med vänskap, att man måste våga. Jag har en jättegod vän som vi har alltid under hela vår vänskap splittat på allting, och ibland har jag bjudit och ibland har hon bjudit. Vi är ganska generösa, tycker jag, mot varandra.
Ja, det kan väl säga familjekänsla kring det också, att man ibland bjuder till. Jag kan tycka det är ju något härligt i det, verkligen.
Tills en dag då vi var och käkade, då hon faktiskt sa, förlåt, men du måste faktiskt swisha mig för det här. Eller vi kan inte dela på det här 50-50, för att jag har faktiskt ätit en sallad och du tog en biff för 300 kronor.
Ja.
Och jag blev så jävla glad. Ja. Då jag kände bara, men gud vad skönt att vi har den vänskapen, att man vågar säga att just nu sitter jag lite trångt till, PGA olika omständigheter. Kan du ta den här notan den här gången?
Ja.
Det tycker jag stärker en person, att man vågar vara den man är och i den situationen som man är. Och är det så att du är mellan två jobb, ja men vad fan, och jag inte är det, då får jag väl ta notan.
Jag spelade band när jag var runt 20, och då var det en gitarrist som var från Frankrike, och han var lite äldre än oss. Jag tycker det var lite fint, för att vi var studenter.
Oj, vad gammalt.
Ja, supergammalt. Men det var lite fint, tycker jag, just där i Frankrike, att är du student, då betalar alla andra som jobbar.
Mm. Det är fint. Mm.
Ja, och då kan jag tycka så här, att det är så intressant hur vi håller på och väger allting i guldvåg i Sverige. Liksom, jag tycker det är likadant. Jag var ute och käkade middag nu förra helgen med två kompisar, och han också var student, och då sa han, skulle han ta fram kortet, gör det samma om han har liksom, vad han har för bakgrund. Han pluggar, vi jobbar.
Mm.
Vi bjuder honom på hans pizza och öl.
Men det är också, han har inte det här,
vi träffas inte varje helg liksom.
För den här skulden och skammen som jag känner kring pengar till exempel, som jag tog jättelång tid att jag berättade för min mamma, hon frågade någon gång vad jag tjänade och sånt, för jag visste att jag tjänade dubbelt så mycket som henne.
Jag
tyckte det var så genant.
Ja.
Och den här skulden och skammen kring ekonomi, och nu vet jag också så att jag bor och jobbar i Stockholm, vilket är helt annat, det är en annan kostnad att bo i Stockholm, så att jag betalar ju hur mycket som helst för att bo här. Och samtidigt som jag tjänar lite mer än i resten av landet. Så att, liksom, att jämföra med min mamma som liksom jobbar ute i Chota Haiti, det är inte samma sak, och det vet hon också. Men det tog mig jättelång tid att liksom prata om det. Och så insåg jag så här, för det är också så här, det här är ju då samma kvinnan som jag trodde att vi var utfattiga hela min uppväxt. Medan vi då inte var. Mamma hade ju då ganska mycket pengar, har hon ju berättat efterhand. Liksom, jag frågade aldrig om att jag skulle få en klädesplagg eller någonting, för jag visste att min mamma var en ensamstående mamma. Och jobbade liksom så här ihjäl sig. Och sen har jag då... Och
det var ju min mamma med?
Hon var frisör när jag växte upp. Men jag har ju då förstått att det var väl... ja, hon tjänade pengar ändå, så att säga, det eget företag.
Det var innan den här boken kom som man behövde ha på frisörsalongen.
Nej, men jag tror hon hade. Men det är roligt att jag gjorde den analysen, men hennes sätt för att visa att vi hade pengar var att inte prata om det. Mm. Alltså hon pratade inte om pengar. Mm. Vilket jag då, som då, min analys kring vår situation var ju att vi bodde i förorten. Alltså den skolan jag gick på och den kontexten jag var på sa till mig att jag var fattig.
Jag antog
att jag var fattig. Och, liksom, och det var blev en del av min identitet. Vilket på ett sätt, om man jämför, liksom, så var vi ju det också. Men vi hade det ju bra jämfört med andra i mitt område, så att säga. Och det är så himla roligt att skillnaden mellan att prata om pengar och att inte prata om pengar. Min familjs då ovilja att prata om pengar har fått mig att i vuxen ålder, som ändå har en god ekonomi, även om jag kast på att sköta den, fortfarande känner ovilja att prata om det. Och fortfarande känner skam kring att prata om
pengar. Men absolut, men Robin, där håller jag med dig. Just skammen om att prata om pengar. Jag kommer också från en familj där vi inte pratar om pengar. Och oavsett om man har mycket eller lite, så är det någonting, det är någonting man inte pratar om.
Varför är det så? Men Varför får man inte prata om pengar?
Ja, men jag tror att om
man är irriterad.
Jag har i vuxen ålder bestämt mig för att jag ska prata om pengar.
För mig är
det jätteviktigt att verkligen prata med mina kompisar och med de som är yngre eller äldre, så att vi hjälps åt på något sätt. Att vi får upp löner som är låga och så vidare.
Mm. Och
att man inte ska tro då så här, att man tror att jo, men den här personen har så mycket pengar, medan att den kanske inte alls har det. Den kanske bara har haft tur med vissa saker och fått vissa saker här i livet som har gjort att du har väldigt mycket attribut, som att det ser ut som att du har pengar. Medan att det finns ju de som inte har några attribut alls, som har jättemycket pengar.
Nu ska vi avsluta den här pengadiskussionen, men jag vill fråga, har ni när man blir äldre, så blir ju en konsekvens ofta, eller ibland, är att man kanske tjänar lite mer än man gjorde när man var typ 20. Hur tycker ni liksom lyckonivån eller tillfredsställelsenivån i ert liv? Har den följts med när ni blivit äldre, så att säga? Har ni blivit lyckligare med ekonomisk frihet?
Mm. Ska jag säga någonting nu?
Ja.
Jo, jag vill också säga att jag har en annan aspekt också än Anton. Jag tycker så här, i Sverige är liksom pengar lite ungefär som sex i England på något sätt. Det är ett stort tabu på ett visst vis. Jag tänker på mitt ex som jag var tillsammans med. Han var förvånad över att ett land som aldrig varit med om svårigheter och krig är så otroligt avundsjuka på varandra. Den offentlighetsprincipen finns, som man ska titta på vad folk tjänar och sånt. Att man är så besatt av det på något sätt. Men jag måste också säga att jag tycker att varje gång faktiskt som jag har... Det är ju väldigt cyniskt, men varje gång jag faktiskt har pratat om pengar eller presenterat en bild, jag har alltid ofta sett resultat när det har blivit en negativ backlash av det.
Ja, så när du har pratat pengar, så har du fått en negativ backlash?
Jo, men liksom lite grann så här att om folk...
Alltså pratar du om typ... Alltså, ja, men om, är det kling, kling, glang, 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 drömfångarvärlden?
Jag pratar om att om människor skapar sig en bild av din ekonomiska situation, så kan du bli utnyttjad.
Okay.
Och det har jag faktiskt varit med om.
Mm.
Också felaktiga bilder på något sätt, där man tycker att... nu pratar jag också om människor som i och för sig kanske förminskar sig själva på något vis. Men jag kan också tycka att det är en sån grej. Man skapar en bild. Någon som är välbärgad kan också vara folk som känner sig som man gärna kan snacka lite skit om. Eller liksom,
det här är roligt.
Du vet, så här, och tycka att den ska betala. Eller liksom, det finns, det är faktiskt så. Därför att, därför att pengar handlar också om möjligheter. Liksom, jag menar, det kan sticka i ögonen på någon om du har en privat sjukvårdsförsäkring. Alltså, det är inte enkelt.
On that note, Johan, så måste vi säga så här, för det som är så himla roligt också är att typ så här, när någon säger, bara en sån, beroende på vem du är och vad du är van vid och hur du är uppfostrad, så kan meningen "jag är så punk just nu" betyda en värld ifrån varandra.
Gud, ja.
Det kan innebära att jag har inte några pengar på mitt aktiva konto.
Lönekontot.
Mitt lönekontot just nu. Där har jag inga pengar. Men jag har jättemycket pengar här och som jag då är vissa personer då är ekonomiskt duktiga på att ta hand om. Mm. Men om det kniper så kan man föra över. Mm. Eller så kan det, som i mitt fall, som är urdålig när jag jobbar, tjänar bra, men urdålig på ekonomi, jag har inga pengar. Då har jag aldrig pengar. Alltså jag har ingen så här mitt hemliga konto.
Då är det minus 98.
Nej, men liksom så här, jag tycker den är min mest provocerande. Folk kommer så här,
nej, men sen alltså, har du det där hemliga kontot.
Men, that's fine. Men det handlar ju om...
Men det händer inte med så här jätteofta liksom. Men en grej som jag tycker så här, nu kanske ni gör så, det vet jag faktiskt inte. Men så här, det är en sån här grej som jag har varit med som en så här fråga ibland att folk säger så här, har ni mycket lån på lägenheten?
Ja,
men det är ju ett fiskeri. Men det du gör då, det är att du visar hur jävla liten du är, och du visar att vi inte...
Fast du drar på stora...
Nej, men jag tycker inte man drar på stort. Därför att det är en otroligt privat fråga. Därför att du fiskar efter ett, liksom om någon, hur mycket någon kanske har i kapital eller något liknande. Jag tycker det är fel, jag tycker det är fult, och oftast sådana personer...
Men det beror på vem det kommer ifrån.
Alltså, jag tycker det är lika fult vem som än kommer. För hade det varit en riktigt god vän så... Ja, okay. Nej men alla såna i Sverige kan man ställa ganska mycket privata ekonomiska frågor i vår kultur efter att fiska efter att känna, och allt handlar om i min värld.
Men det är en inställningsfråga, Johan, förlåt, men
varför ska man fråga det?
Nej, men jag håller med,
hur mycket tjänar du i månaden? Den frågan ställer du inte till någon.
Men den skulle jag svara på.
Jo, men fast jag skulle säga till dig att du förlorar på det. Min poäng, mitt perspektiv att du förlorar på det.
Men det beror på vem som frågar.
Ja, det håller jag helt med om. Men generellt så förlorar du på det.
Nej.
Jo, men jag kan...
Jag förstår vad du säger.
Ja.
Menar du att du förlorar liksom i hur folk ser på dig när du ställer frågan?
Nej, du förlorar sen i förhandling. Om du vill förändra din situation.
Du vet inte
var den informationen hamnar någonstans. Sen.
Nej,
du får inte liksom blanda vad som är privat.
Du förlorar, då jag menar att du, när du svarar på det, förlorar du. Du menar inte den personen som ställer frågan. Det är det jag är.
Ja, men i Sverige finns det...
Vem pratar du om? Pratar om personen som... Vem förlorar på det?
Den som berättar vad den tjänar i månaden. Den förlorar.
Jag håller inte alls med.
Jo, men det är för att det beror på hur man förhandlar om lön. Liksom, jag har faktiskt en kompis som jobbar som chef. Hon blir alltid lika förvånad när någon berättar vad den har i månadslön.
Ja, fast så här.
Ja, men det är för att du är i en förhandlingssituation.
Du är i en bubbla som är så här.
Nej, det är inte. Jag har ett brett nätverk.
Okay,
jag pratar om folk både inom sjukvård, inom skola och inom annat.
Och jag har suttit att det
finns något fint med ärligheten.
Jo, men jag har suttit i facket. Alltså, och suttit i styrelsen på facket. Och, liksom så här, och när man frilansar som Teaterförbundet är en sån här. En av de viktigaste grejerna är så här, typ, så här, som frilansare är att man vet vad är lönenivån på? Mm. Vad kan jag egentligen begära? Mm. För att liksom, då lägger man... Alltså,
vem gagnar det då?
Vem det gagnar? Ja. Det är ju arbetsgivarna, om man inte pratar om det. Det är de som kan spela ut en timme mot varandra. Det är en av de viktigaste grejerna. Och,
absolut.
Och inom tv...
Om du har en close circle så kan man fråga av det. Men vi vill ändå liksom...
Jag var den som så här, min sista musikaljobb, The Producers. Mm. Jag var den med min kollega Stefan som bara... Hörrni, vad tjänar vi? Alla upp på bordet, boom. Och sen gick vi upp och bråkade och fick till... Sen skulle jag sluta, så jag skete ju vad som hände med min karriär. Så jag skulle börja med något annat. Men jag var så här, och vi fick liksom upp löner. Och vi började liksom, vi började prata om liksom så här, hur har det förhandlats? Det kom, sexism kom upp. Alltså så här, vem får betalt beroende på... Just i en frilansande så tycker jag att det är så
kollektiv,
viktigt.
Finns kollektiv, jag håller helt med om så här, fackliga olika saker inom den kontexten. Det är helt rätt det du pratar om inom den kontexten.
Socialt så förstår
men
jag inte
vinner någonting. Men att vara på middag och prata om vad du tjänar i månaden, det är fel. Eller generellt på ett café med lite blandade vänner.
Nej.
Jag har varit med om... Det som kan hända också, att det kan bli...
Man behöver inte fråga det, man kan googla sig fram till det.
Ja,
det är ganska enkelt.
Jag gör det.
Men typ alla jag pratar med.
Men min generella uppfattning är att det är så att väldigt många människor som har förlorat just på det, helt enkelt.
Ja.
för att på det sättet.
Ja, men alltså det roliga är att vi blir ganska hetlevrade när vi pratar.
Men den andra, det är också en annan viktig aspekt som jag tycker det är också att folk då, om vi säger att du är med i ett kollektiv på det sättet, det är också som jag har hört när jag har varit med, att man kan förtrycka varandra. Man kan också säga så här, ja, du ska inte förvänta dig att du får mer än 32 000 på det jobbet. Det är samma sida av myntet.
Ja, nu säger du så här, ja, så kan man säga. Man kan också säga, hörru, du vet att du är värd det här, för det får jag.
Ja, men det är väldigt folk.
Nej, men du säger liksom som en
jo, men ofta, det är ingen sanning i det. Det är väldigt,
den, nej, men det ena kommer ifrån öppenhet och det andra kommer ifrån stängdhet. Förstår du menar? Alltså, jag tror att om man i situationer där när det till exempel finns extrema löneskillnader och man vet att så här, det här är helt beroende på hur bra jag förhandlar och typ. Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om pengar. Alltså jag tycker det är jätteviktigt. Och det gynnar arbetaren, inte företaget.
Nej, men man ska vara lite smart.
Jag håller med.
Inte en öppen bok för vem som helst.
Och jag är så här, men jag inser så här, det som jag är trött på just nu. Ni såg ju mitt, när ni kom in hit så kommenterade jag alla mitt köksbord. Jag har
kontoret.
Ju, ja, jag har ju kanske typ 20 kilo papper över hela mitt kök just nu.
Det räcker inte.
Nej, jag håller på att gå igenom min ekonomi. 40 kilo. Och är liksom så här, och min mamma har ju alltid så panik när jag, för jag kommer antagligen behöva typ låna lite pengar av min mamma, som jag inte har gjort ever. Och det roliga är att jag är, för att jag har sålt en lägenhet, bla bla bla, inte uppskov på whatever liksom.
Skatten och så.
Så min mamma, därför jag ville prata om det här, hon freakar ut över, hon bara, du är i en dålig ekonomisk situation. Och jag är såhär, nej. Jag känner mig jättetrygg och jättelugn. Mm. Och jag märker att hon tar på sig en massa ångest och otrygghet kring, för att hon inte förstår min bransch och, liksom, och hur jag har tjänat
också
pengar.
Också olika generationer olika på hur man ser, på att ha pengar i buffert och på sparande.
Exakt! Och jag är såhär, typ såhär, men vänta nu, det här är ju bara en grej i typ 2 veckor. Mm. Alltså såhär, och sen är det ingen grej. Och jag insåg vad olika laddat pengar var. Och olika summor var för mig och henne. Och då är hon den som jag på något sätt har lärt mig ekonomi om. Mm. Så tystnaden har lärt mig någonting helt annat från henne. Och gjort mig till en person. Men hon trott då att hon har gett mig någonting annat.
Ja, absolut. Det finns mycket arv. Det jag vill säga till alla bögar som lyssnar är ju att vara modiga. Ask for more, you get more.
Och jävlar, det är väldigt många av oss som inte har familj. Glöm inte det. Det är fan.
Ja. Nej, men precis. Och sen tycker jag också att vi ska skicka med att man faktiskt ska vara ärlig med sig själv och sin egen ekonomi. Att har du inte råd så säg det.
Ja.
Var transparent och be om hjälp när du behöver.
Hörrni, vad tycker ni om pengar och ekonomi? Skriv in till oss på hej@bogministeriet.se eller skriv på Facebook eller någonting annat.
Eller skriv till mig.
Ja, skriv. Kan du swisha till mig om du har mycket på dem här? Fuck off.
Swisha till mig.
Hello.
Du kommer att
mera.
Det kommer mera faktiskt.
Det kommer mera.
Min sista fråga till er är så här. Vad gör er glada just nu?
Alla människor jag jobbar med. Jag är så glad över allas entusiasm, energi och
vilka är de och vad är det de bidrar med? Berätta. Vad jobbar du med?
Nej, men just nu jag håller på med jag gör Åhléns julskyltning som ni kan gå och titta på, som öppnas 29. Och det är väldigt mycket hantverk
i Stockholm.
Ja, i Stockholm. Det är väldigt mycket hantverk i det. Det är kul. Jag tycker det är kul att jobba med människor och det är kul att se när folk är drivna och det gäller liksom, alltså det är kul att se när folk drivs av sin egen sak. Nu pratar jag inte om att det ska drivas av just mitt specifika projekt eller det jag har fixat till, utan det är kul att alltså när man jobbar som jag gör så är det oftast jag tror att faktiskt när många arbetsplatser säkert funkar bra så är det så att det är högt tak och alla kommer med sina resurser. Det är faktiskt jävligt kul.
Och så är det just nu i
ja, det är faktiskt det tycker jag. Liksom för
er som inte vet så jobbar Johan som scenograf. Han är en av Sveriges bästa scenografer när det kommer till mode och reklam och liknande. Så
ja, exakt. Nej, men jag tycker du kan ju, alltså nu, det blir väldigt bra.
Är du en del av det? Förlåt, att skapa den typen av stämning i dina arbeten?
Det är svårt. Jag vet faktiskt inte alltid. Men jag tror faktiskt också att många är drivna av sin egen passion. Så att, men jag kan tycka det är kul att se om man har gjort en skiss till exempel. Så slutresultatet är ju inte bara mitt.
Nej.
Det är så kul när någon annan kommer in med någonting som gör
det. Du känns generös med sånt också. Att du,
ja,
att du är så här,
men jag är också på andra sidan. Alltså, när man jobbar så är det väldigt stor växelverkan. Jag är också den personen som gör någonting bättre. Mm. Så att det, på något sätt så blir det också en spegling att vi är jämlikar. Vi är lika drivna av det vi vill. För det är ingen prestige i det på något sätt.
Vad gör dig glad, Anton?
Just nu... Mm. Jag har eventuellt ett litet härligt lägenhetsbyte på gång.
Oj!
Så jag ska få byta från en liten lägenhet till en större lägenhet. Mm. Och det är så, alltså varje...
Varför är det viktigt för dig?
Nej, men jag älskar ju att flytta.
Docksamling.
Ja, alla mina porslinsdockor ska få plats. Nej, men jag älskar ju att flytta. Jag gillar hela processen och packa ner och packa upp och hela den biten. Förändring, bestämd förändring.
Alltså jag ser fram emot två inflyttningsfester nu. En i Köpenhamn och en i Stockholm.
Oh, yes.
Hos Kristoffer och Jone och hos Anton.
Hos mig på Södermalm. Ja.
Synd att han inte kommenterar det, det spelar ingen roll.
Ja, det behöver inte den kommentaren.
Men vad roligt. Du kanske flyttar.
Förhoppningsvis, om värden är godkänd. Jag bor ju i hyresrätt, så att mina värdar, eller min värd och den andra värden, måste godkänna det här bytet.
Mm.
Men om allt går som det ska så kommer jag att flytta inom kort.
Mm. Och jag ser fram emot...
fint väder.
Nej, men jag har haft ett avgångsvederlag. Jag har liksom legat och bubblat, vad vill jag göra? Mm. Och så nu har jag liksom börjat ta tag i det. Men jag inser också, jag har kapitulerat för tiden vi är i. Vilket datum är vi på? Ingen så här, jag kommer inte få något så här långt jobb innan jul.
Det är ett avgångsvederlag. Låter helt fantastiskt.
Ja, jag har jobbat men det här är sista månaden, så nu börjar jag nalla på mina sparpengar. Ja. Men jag också säger, jag har ingen panik, för jag vet också så här, att innan jul så är väldigt få personer som bara dig ska vi ha. Och sen så ska vi ge dig pengar över jul. Så att jag har liksom chillat. Jag har accepterat att innan jul kommer inte så mycket hända.
Nej.
Och det har gjort att jag ska åka till Spanien kanske i en månad. Och det ser jag fram emot.
Så jävla konstruktivt.
Ja, det är också såhär, och för en gångs skull
det låter jättehärligt, jag kommer hälsa på.
Ja, snälla gör det. För en gångs skull säger jag såhär, att åka till Barcelona är så typ, ja, men jag kommer leva billigare där. Och jag har ingen lägenhet i december heller, för jag ska ju bli flyttad. Så jag har inget hem hela december. Så jag måste egentligen flytta till Barcelona.
Måste du lära dig lite om såhär spanska jultraditioner, känner jag.
Ja, men eller hur?
Kan inte du ha såhär lite, ja men jättekul.
Jo, men, ja. Men om du säger jag ska komma ner, så jag är ju där. Ja. På riktigt,
ja.
Nu i 4 veckor.
Låter
så
fantastiskt, gud vad kul.
Alla mina vänner.
Vilken jävla lyxlirare jag har där borta i soffan, eller hur?
Nej, men det roliga är att det är ju det enda hemmet. Det är det enda
hemmet. Pengar, ångest, ska åka till Spanien och
bara en månad. Hör av er om ni vill någonting till bögministeriet. Skriv till hejbogministeriet.se, gå in på vår hemsida, gå in på Facebook, gå in på Instagram, vad som helst. Vi svarar på allt. Vi vet vad ni tycker om vad vi pratar om och vad ni vill att vi ska prata om. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Puss, puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.